ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Studio Krim. Jag, Torbjörn Granström, sitter här med min kollega Christian Johanna idag, som till vardags bevakar bland annat utsatta områden i Södertälje.
Hallå.
För ett par år sedan läckte rapporten om släktbaserade kriminella nätverk ut, där flera syrianska namn från Södertälje förekom, däribland politiker såväl på riksdags- som kommunalnivå. Flera syrianer har sedan vittnat om att de fått sina bankkonton nedstängda och känner sig särskilt utpekade av myndigheterna. Den senaste månaden har dessutom assyrianska profiler inom den syrisk-ortodoxa kyrkan och kulturlivet sagt att man känner sig stigmatiserade som folkgrupp och motarbetade av myndigheterna. Bland annat kritiseras kommunstyrelsens ordförande Boel Godner för att allt som oftast uttalar sig om det kriminella parallellsamhället i Södertälje. Idag välkomnar vi hit Bessie Maho, styrelseordförande i Sankt Jakobs kyrkostyrelse, tidigare profilerad S-politiker och tidigare kommunfullmäktiges ordförande. Och en av dem som lyft frågan om stigmatisering på LTs debattsidor. Välkommen!
Tack!
Är polisens och andra myndigheters bild av den här organiserade brottsligheten överdriven?
Om vi nu pratar om kriminalitet så tycker inte jag att den är överdriven. Jag menar, de facto så har vi ökande ungdomskriminalitet, gängkriminalitet. Vi har aldrig för haft lika många skjutningar och säkerligen inte heller aldrig så många människor som har ställts inför rätta. Så att farhågorna, de är nog på sin plats, men det vi menar det är ju då att man får inte dra alla över en kam, utan man måste liksom kunna göra ett professionellt arbete. Haffa gärna, absolut. Ställ de kriminella inför rätta. Ta dem, se till så att vi har bättre verktyg för att lösa fall och så vidare. Men oskyldiga ska inte pekas ut.
Kan du berätta vad konkret det är som ni inom den här syrianska gruppen upplever?
Alltså det är ju, för det första så jag ska ju säga att jag har bott i nästan hela mitt liv i Södertälje. Det är nu nästan 55 år.
Du kom hit i slutet på 60-talet, va?
Ja, precis. Och jag har varit engagerad både som politiker, i föreningsliv och numera också i kyrkor, ungdomsorganisationer och så vidare. Under mina år här i Södertälje så har jag nästan aldrig tidigare mött människor som säger sig vara utsatta, utpekade, oskyldigt utpekade och som har gått in i en tystnads, vad ska jag säga, kultur på sätt som har varit främmande, tycker
hur,
jag.
Hur, på vilket sätt tystnadskultur i anslutning till det här, menar du?
Ja, men alltså, när man pratar med ungdomar, när de pratar sinsemellan i olika sammanhang, när man möts både här på gatan, när man möts i kyrkor, föreningsliv och så vidare, så pratar man om att man känner sig utpekade, men att man inte orkar liksom protestera, att man inte orkar säga emot, utan tycker att det är bara tråkigt och jobbigt och känner att de också får sina livsval begränsade.
Så man känner sig utpekad som kriminell?
Ja, alltså man tittar på redan under 2022 när polisen i ett större sammanhang uppmärksammade dåvarande nätverk, kriminella nätverk som fanns i Södertälje, så minns jag ju att polisen var i kommunfullmäktige. Och då satt jag i fullmäktige och polisen sa, pekade just på den här brottsliga pyramiden.
Just det, nu pratar vi om 2010 va? 2010-2012
ja, eller vad ja, det nu var. Ja. Och jag gick upp faktiskt i talarstolen och sa, min förhoppning är verkligen att ni tar fast de som begår brott och de som ingår i någon form av brottslig kriminell liksom, verksamhet och så vidare. Men snälla ni, peka inte ut, generalisera inte, för det är farligt. Jag känner mig just nu, det sa jag ju fullmäktige, jag känner mig som en av de misstänkta. Och därför hoppas jag verkligen att ni lyckas med ert uppdrag. Mm. Mm. Sen dess så har ju den rapporten, den har läckt trots att den har varit hemlig i många olika omgångar. Och det kanske inte vore så farligt egentligen med tanke på att den rapporten har skrivits. Men den har skrivits för länge sedan, men den har uppdaterats och den citeras fortfarande av enskilda polismän och kanske till och med myndigheter och till och med ministrar med hänvisning till den polisrapporten. Mm.
Vi kanske ska berätta att om vi börjar att där kring 2012, jag tror att det var 2011, så informerade två polischefer kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om den insats som var på gång, och det var TOR-insatsen, den här myndighetsgemensamma insatsen. Den skulle slå mot den ekonomiska brottsligheten i Södertälje. Ja. Organiserad brottsligheten, sa man. Och jag minns också att man hade, då, det var då först man visade den här bilden som man har gestaltat av kriminaliteten i Södertälje, nämligen pyramiden som var indelad i tre delar, basen, mitten, toppen. Basen var Södertälje-nätverket som vi på gatunivå liksom. Mellannivån var, man tog exempel som tjänstemän, företagare, det kunde vara möjliggörare i samhället på olika delar. Ja. Och högst upp så sa man imperiebyggare. Ja. Och det säger man ju fortfarande. Man använder ju den modellen i stort fortfarande. Precis. Och den rapport du nämnde nu som har läckt ut, den läckte ju ut 2020. Det var ju en rapport som hette Släktbaserade kriminella nätverk som jag nämnde i inledningen på programmet. Och där framgår ju släktbaserade kriminella nätverk, menar man, i då Göteborg, i Jönköping är det, och det är i Södertälje. I den här rapporten så står det att i Södertälje har nätverken kommit längst ekonomiskt. Man är liksom, man skiljer ju dem mot vissa av de andra. Och så nämns en rad personer och i princip nästan alla syrianska politiker, vill jag minnas, som har suttit i riksdagen och även på lokal nivå. Och så nämns också vissa kriminella som pekas ut som ledare för Södertälje-nätverket och några, ska vi säga, företagare och sådär. Och vi har ju pratat om det här i förra år, pratade vi lite grann om det här. Därför att du var ju själv en av de som nämndes där. För när den här rapporten kom ut, den slog ju ganska hårt mot Robert Halef också i det här valet, om man säger så. Hur har det påverkat dig personligen i ditt liv, känner du?
Alltså, det är ju för det första, det är viktigt att vi slår alla fast. Ja. Om att det är en tragedi för vår samhällsutveckling. Att den ungdomskriminalitet som vi nu har fått frodas och utvecklas på det här sättet. Det är ju, och jag tror inte att någon, jag menar vettig människa, har något emot att polisen verkligen arbetar. Alltså att du både arbetar förebyggande men också brottsbekämpning konkret. Då, så att det är viktigt att vi gör. Oavsett om det är assyrier/syrianer, om det är etniska svenskar eller vad det nu kan vara. Det här är en olycklig, jätteolycka för vårt samhälle.
Och, med kriminalitet och
ja,
den
med
utvecklingen.
Kriminalitet, ja. Absolut, så att det är jätteviktigt. Det som är viktigt är ju då att slå fast då att den rapport som då läckte, du säger 2020, jag tror att den läckte tidigare också.
Ja, jag tror att den skrev, som jag minns, 2019. I slutet där.
Ja, den har läckt i olika omgångar i alla fall. Den har byggts på med både uttalanden från enskilda politiker, riksdagsledamöter, det kan vara ministrar, kommunstyrelseordföranden, forskningsrapporter, till och med senast när en enskild polisman som är samordnare för någon form av grupp då, också citerar den och så vidare. Och den byggs ju på hela tiden, då blir det lite av en sanning. Och det är så många ungdomar känner. Jag menar, mitt namn råkade figurera, det har jag nämnt i det. Det är uteslutande utifrån att jag heter Aho och en kriminell råkade heta Aho, som jag än idag inte har sett, inte har träffat, inte ens vem det är. Och då, det var i det sammanhanget som jag sa till polisen, snälla, lycka till med ert arbete, ta fast de som behöver tas fast, ställ dem inför rätta. Det är ju det vi ska göra, men peka inte ut, för ungdomar känner sig framförallt, jag menar ungdomar som är både födda och uppvuxna i Södertälje, känner sig som utsatta, främmande i sin egen hemstad.
De känner sig utpekade som en del av detta.
Känner sig utpekade och jag menar, tänk dig själv Torbjörn, du heter... om du heter Aho och du har en dotter eller en son eller ditt barnbarn söker ett jobb i Södertälje kommun, och om den här rapporten upplevs fortfarande som levande och den byggs på enskilda uttalanden, forskningsrapporter och så vidare, vad sänder det för signaler? Hur ställer du, skulle du tolka det i en till exempel utsatt situation där du kanske går på en arbetsintervju, anställningsintervju?
Hur mådde du första gången du fick syn på ditt namn?
Ja, men det var ju precis det jag sa i fullmäktige när jag fick höra talas om detta. Jag sa till polismannen, lycka till med ert uppdrag, men jag känner mig utpekad.
Men hade du hört redan då, 2012, för den här rapporten släpptes
2020? Nej, då pratar man just om de här olika nivåerna.
Ja, precis. De är generaliserande när man säger liksom...
De är väldigt generaliserande. Ja. Och jag menar...
För vad man pratar om i de här pyramiden, det är så, det är allt, mer eller mindre, även om det inte har uttalats, man känner att man pratar om den assyrisk-syrianska gruppen.
Ja, men det är ju, i den här rapporten så nämner man ett antal namn. Och om man då betänker att hela familjestrukturen bland assyrisk-syrianer består av ett antal större namn och så vidare och så vidare, så blir det nästan en, vad ska jag säga, minst 30-40% eller 20% av Södertäljes befolkning. Jag menar, Aho är ganska många namn och många familjer, de övriga namnen är också, och jag menar, låt säga, även om det nu vore så att det fanns kriminella i en viss släkt, i en viss familj. Låt säga att det gör det. Det kanske det gör. Det vet inte jag. Det har inte jag någon aning om. Vad har en annan som råkar ha samma namn men är helt oskyldigt med detta att göra?
Så om vi sammanfattar din inställning. Ta fast de kriminella. Det är en självklar uppfattning tycker du. Men du tycker att det är för yvigt. Det har även slagit mot oskyldiga. Och du känner dig själv delvis indragen.
Jag tror dessutom att den dessvärre kan ha försvårat arbetet, utredningsarbetet för polisen. För människor blir rädda, blir oroliga. Jag hoppas verkligen att det inte är så. Att det också får människor att inte våga träda fram och vittna. Mm. Att inte våga uttala sig. Att inte våga prata med myndigheter. Och det är det som är tystnadskulturen.
Om man går tillbaka till det här du nämnde, att det kanske finns någon i någon familj som är kriminell. Min erfarenhet är att i Södertälje, att eftersom familjerna är så stora, så är det inte helt ovanligt att det kan finnas något svart får i många familjer. Men det kan vara så att andra i samma familj jobbar framgångsrikt med någonting som inte alls har med kriminalitet att göra. Liksom, att det är det så att myndigheterna lätt klumpar ihop det här, tycker du? Att har de inte förstått liksom att det kanske fungerar på ett visst sätt?
Jag tycker framställer både polismän och en del politiker och vissa en del forskare också sig som sakkunniga. Men när jag läser de rapporter och när jag hör de uttalanden på det sätt man uttalar sig så är det verkligen, bygger en stor del av dem på okunskap. Det är ju så, alltså det är så, kompetensen lyser med sin frånvaro i det då. Och då försvårar man sitt arbete faktiskt då. Jag tycker att man borde prata mindre om familjer, prata mindre om namn, generaliserande på detta sätt. Och gå på de händelser där man behöver göra det. Men framförallt också, parallellt, jag menar, man kanske behöver prata om kriminalitet. För det har ju det är många fler skjutningar, det är många gäng och så vidare. Det har vi sett i över hela Sverige. Parallellt med detta så behöver man ju också prata om allt det positiva som händer i en stad. Min bild är att politiker och en del andra har, alltså det här med kriminaliteten har tagit över handen. Man bara pratar om kriminalitet. När man pratar om sin stad så pratar man om parallellsamhället, det kriminella parallellsamhället och så vidare. Och det får ju till och med den följden av att till och med regeringen påverkas i sitt beslutstagande. Om vi tittar på det som hände i alla fall med hänvisningen till att den här så kallade betalningsmyndigheten, vad heter det?
Utbetalningsmyndigheten
inte hamnade i Södertälje, enligt finansministern var det för att Södertälje, citat, har stora problem. Mm. Och vilka är det då som säger att Södertälje har större problem än andra jämförbara kommuner? Det är ju vi själva, det vill säga politiker, tjänstemän, polismän.
Vilket år var det du hoppade av politiken eller slutade i politiken?
Alltså 2019 tror jag.
Det här pratet då, argumenterade du för det här när du fortfarande var i politiken, att du tyckte man pratade för mycket om det här? Eller hur har det kommit senare? Eller känner du att, var det så på din tid också?
Ja, det var det. Jag tycker att jag argumenterade mot detta resonemang på det här sättet i många olika sammanhang. Det gjorde jag som både kommunfullmäktiges ordförande, tidigare nämnde ordförande och så vidare. Och kommunstyrelsen så länge jag satt med då, för Södertälje kommuns samarbete, samverkan med polismyndigheten har ju pågått länge. Under många sittningar så tog jag upp det här. Det gjorde jag. Men nu tycker jag att det har blivit värre, för det känns som att det har blivit till en sanning som inte får ifrågasättas, som ingen vågar ifrågasätta.
Och den sanningen vi pratar om som har blivit det, liksom att det finns stora klaner eller släktbaserade nätverk, att det är väldigt stora grupper som är involverade i en brottslighet.
Ja, men att
när det är själva verket, det kan vara individer, enskilda. Det är
att
det
vi
du
har
vill,
stora familjer, det är din, ja. Att vi har så kallade klaner, det är de facto. Ja, men de finns och det är ingenting att göra. Men det som är det farliga är ju att det som...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Sättet som man har framställt det här, det är ju att de här så kallade familjerna, klanerna, släkterna skulle målmedvetet gynna kriminaliteten, arbeta för att bana vägen för kriminaliteten, och det är det jag vänder mig emot.
Då kan det vara så att du är en enskild tjänsteman som kanske tillhör en av de här stora släkterna, men gör ett bra jobb där han gör det, men blir misstänkliggjord då för att man tänker att han är släkt med.
Ja, precis. Jag menar, precis på samma sätt som sist så var det en forskningsrapport som presenterades då. Uppdragsgivarna vet ju inte, men jag kan tänka mig att Södertälje kommun var en av dess uppdragsgivare då. Det var väl Södertörns högskola. Den här rapporten hette Det sårbara samhället. Mm. Och där citeras den av självaste kommunstyrelsens ordförande, där hon säger, citat, man utbildar sig till advokater, till mäklare, till jurister, till lärare, eller jag kommer inte ihåg många fler grupper, enbart för att lära
för att bli ett redskap,
människor, utnyttja vår välfärdssamhälle. Mm. Och det tycker jag är väldigt svepande.
Att man utbildar sig till det här för att sen utnyttja sina kunskaper för välfärdsbedrägerier. Är det ungefär det som
sa? Det man säger är att man utbildar sig till advokater. Jag menar, jag kan mycket väl tänka mig att en viss människa, eller att människor utbildar sig, hoppas jag verkligen utbildar sig till advokat, läkare, lärare eller vad det är, att det har en större liksom betydelse för den individen och att det finns fler anledningar. Sen att någon enskild advokat, lärare, läkare, mäklare hamnar snett och hamnar i kriminalitet, det är absolut, det kan ju hända. Men det behöver ju inte vara någon allmängiltig för hela advokatkåren.
Sorry. Jag tänker att det är värt att nämna att politiken och inte minst ditt parti Socialdemokraterna har ju kritiserats mycket i de här debattartiklarna som dels ni från de olika kyrkorna och föreningarna har skrivit, men också olika kulturprofiler. Har hela den här retoriken inom partiet, politiken, varit en anledning för dig att lämna, att kliva av?
Nej. Ja, absolut inte. Det har inte med det att göra. Det är andra saker som har fått mig att lämna politiken. Det har inte. Men däremot har jag känt en olust även när jag var engagerad. För jag tycker att det är en farlig situation när, jag menar, Södertäljes om vi tittar på sammansättningen av befolkningen i Södertälje, den ser ju ut som den gör. Idag har vi idag nästan kanske 30-50% av Södertäljes befolkning som består av människor som antingen är födda här eller har invandrat ifrån mellan östern och så vidare då. Och att prata i de här svepande termerna blir det ju att man faktiskt pekar ut halva befolkningen. Och det är klart att det är inte någon gynnsam utveckling för Södertälje. För jag vet att människor, ungdomar framförallt, undviker att söka jobb. De har kommit fram och sagt att de undviker att söka jobb. De undviker att hamna, liksom hamna i situationer där de kan bli ifrågasatta, för det här är jobbigt för alla.
Mm.
Det är människor som är födda i Sverige. För det första, den kriminalitet som vi nu ser, den fanns ju inte när assyrier/syrianer, när min pappa kom från Turkiet, eller när annan kom från Syrien, Libanon och så vidare. Det är en produkt av det samhälle vi lever i, de förhållanden vi lever i och så vidare. Så att det är viktigt att slå fast det. Men den allra största det överväger, alltså en jättestor majoritet, det är en liten klick av ungdomar som håller på med det här, tyvärr, med all det här kriminalitet, droger, vapenhandel och så vidare. Men om man tittar på strukturen bland den assyrisk-syrianska befolkningen, så ser vi då den unga generationen som har gått och utbildat sig, som gör karriär, som verkligen har lyckats i sina sina liv och så vidare. De har idag större anledning att vara lojala mot det svenska samhället, majoritetssamhället, än att vara lojal mot en klan som de faktiskt allt mer känner mindre lojalitet mot. Det jag känner är att en stor del av svenska myndigheter, svenska samhället, sitter kvar i det gamla. Den bild man har, en föreställning om hur det assyrisk-syrianska samhället såg ut 1975 när assyrisk-syrianer kom till Södertälje och Sverige. Men idag lever vi i 2024. Utvecklingen har gått åt ett helt annat håll. Det har sprungit från klanerna. Det har sprungit från de större släkterna och så vidare. Så att om du går här på gågatan idag och möter en assyrisk-syriansk ungdom, så tror jag att de känner stor lojalitet, vill känna en stor lojalitet mot det svenska samhället.
Det ser man ju på sociala medier och folk
absolut.
Det är svenska flaggor och det
är alla. Men myndigheter, polis och så vidare lever i det gamla och vill gärna peka ut det som kanske gällde 1970.
I vilka sammanhang möter du de här unga vuxna ungdomarna?
Alltså jag möter dem överallt i Södertälje, tycker jag. Jag möter dem i kyrkor, jag möter dem i kulturella sammanhang, i föreningsliv. Jag möter dem som privatperson i olika sammanhang där de just berättar att de känner sig utpekade. De känner sig stigmatiserade. De känner sig som klumpade ihop. Och sen om vi tittar också rent objektivt på hur det ser ut, hur det ser ut i sammansättningen, till exempel vad det gäller personal inom Södertälje kommun, eller om vi tittar på hur de politiska uppdragen fördelas inom de olika partierna, så ser vi idag att vi har betydligt färre, och det gäller samtliga politiska partier, inte bara Socialdemokraterna, jag vill understryka det, så ser vi idag allt färre andel av färre politiker med rötter i den assyrisk-syrianska gruppen. Alltså
i är inte det tillfälligt bara? Du själv hoppade av, då lämnade du en sån post.
Ja, alltså. Och jag har lämnat det, men pekar mig idag på en ordförande. Spelar ingen roll vilken nämnd eller vilken politisk parti man är. Det finns idag jättefå assyrier/syrianer som sitter på presidieposter.
Vad beror det på?
Jag tycker att, jag vet inte vad det beror på, men det är ett underskott för vår demokrati.
Är det tillfälligt eller tror du att det är något som kommer?
Jag tror att bland annat det vi pratar om har påverkat det. För det är ju så här, om man känner sig utpekad, om man känner sig stigmatiserad, så drar man sig undan. Och jag tror människor har börjat dra sig undan, inte bara från att söka jobb, utan det offentliga livet, att gå in som medlemmar i olika politiska partier, att vilja ta på sig ett uppdrag. Och anledningen till det är då att det finns ju alltid en risk för att bli utpekad. Jaha, du är den. Okej. Okay. Man är redan utsatt.
Du menar att man skulle känna sig som en möjliggörare nästan i det här? Bara att
men i den här polisrapporten som ännu citeras, där nämner man kanske 10-15 namn. Och det kanske råkar vara sådana namn där en stor del av assyrisk-syrianska familjer har just sådana namn. Så det är inte, och i det sammanhanget, om du söker jobb som polis eller om du söker jobb som högre tjänsteman i kommunen och så råkar du ha ett sådant namn, hur lätt är det då att man inte att man tänker på att ja, men jag har det namnet, vad har de här människorna som intervjuar mig för referens, vad har de för bild? Jo, den finns där.
Jag ska bara citera snabbt här. Tre debattörer skrev nyligen, däribland skådespelaren Yelda Hadod i LT, en debattartikel, skriver så här då. Några säger, de som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig, men så är det inte. Vi är en stor grupp assyrier/syrianer som bor här. När det också uttryckligen sägs att infiltration sker i kyrkor, föreningar och på bröllopsfester, är det som assyrier/syrian lätt att känna sig träffad. Att gå runt med känslan av att vara utpekad och särbehandlad är inget annat än att utsättas för minoritetsstress. Håller du med om det?
Det är ja,
det du
har pratat absolut. Om, och det var det också vi lyfter i vår gemensamma artikel. Jag tycker att det är modigt beskrivet av de här ungdomarna. Låt mig bara ta ett annat exempel också. För inte så länge sedan så var det en polissamordnare som var ute och uttala sig. Han gjorde tydligen en studie för att lära sig om hur italienare hanterade kriminalitet och maffiaverksamheten i Sicilien. Och då kommer han att göra ett uttalande där han säger ungefär så här, att vi har tidigare trott att människor som går i MC-västar kanske har varit de farliga, men det är fel. Vi borde kanske bry oss mer om och vara oroade för människor som kostymklädda går på söndagsmässan. Alltså det är så svepande. Det är så. Det är inte klokt att människor kan uttala sig på detta sätt.
Ja, jag sitter och
tänker. Visst kan det finnas, jag menar, söndagsbesökare som kriminella. Mm. Det är inte det handlar. Men att generalisera på det här sättet. Mm. Det visar ju på en stor brist på kompetens, tycker jag. Alltså, jag tycker Södertälje har fortfarande en jättebra prognos, utvecklingspotential. Om vi tittar på skatteintäkterna så har de ökat i Södertälje. Bidragsberoendet har minskat i förhållande till många andra kommuner. Vi har visserligen fortfarande en hög arbetslöshet, men den är ju sjunkande. Om vi tittar på ungdomsarbetslösheten så är den ju sjunkande. Och vi har människor som gör karriär, något fantastiskt i vårt. Om vi tittar också i de föreningar och kyrkor som har skrivit under denna artikel, så ser vi att vi varenda vecka har vi tusentals ungdomar i våra led. Söndagsskolor, i sommarskolor, i olika verksamheter, bibelstunder och andra. Alltså, men det nämns ju inte. Föreningsliv som lyckas och samlar tusentals ungdomar, spelar basket, spelar fotboll eller gör något annat då på sommarläger. Det nämns ju nästan inte alls. Däremot, tyvärr, så blir det ju så att en enda skjutning, vilket är oerhört tragiskt och oerhört tråkigt och så vidare, genomsyrar sen hela debatten, och då tycks man glömma det positiva som händer. Vi ska prata om dödsskjutningar, vi ska prata om droger, vi ska prata om ungdomskriminalitet, välfärdsbrottslighet, absolut. Men låt oss också i det sammanhanget lyfta fram det vanliga vardagen i Södertälje och hur människor lever och trivs också i sin stad.
Med de orden får vi nog avsluta. Vi kanske får ta ett nytt program där vi pratar om just de här andra delarna då, helt enkelt. Tack så mycket för att du kom hit.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.